Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så är skrivet i evangelisten Matteus evangelium, det femte kapitlet, verserna 13-16. Jesus sa: ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är Alla helgons dag idag. Och ljusen brinner här i kyrkan och på alla kyrkogårdar runt omkring i Sverige. Det är en fantastisk syn att se alla de små lågorna på kyrkogårdarna, tycker jag. Vi firar minnesgudstjänst och vi tänder ljus för att minnas nära och kära som har lämnat jordlivet. Men helgon, vilka är det egentligen? Vilka är egentligen helgon? Man hör ibland folk som kommenterar, lite slarvigt kanske, men ändå. Ja, han var ju inte något helgon direkt. Och menar att det fanns nog ett och annat i den människans liv som inte riktigt var som det skulle. Det fanns en del problem och bekymmer. Och han levde kanske inte så gott som man hade kunnat förvänta sig. Eller tyckt att det borde ha gått till. På motsvarande sätt så kan man ibland höra människor: ja, hon är ju så nära ett helgon man kan bli. När man verkligen vill lyfta upp en människa och säga någonting om hur fantastiskt liv den människan lever. Men är det egentligen det som ligger i begreppet helgon? Det är också lätt att få för sig att det är bara de som vi så att säga har satt titeln sankt eller sankta framför som är helgon. Birgitta och Lucia och Franciscus och Olof och Erik och allt vad de heter. Ja, Sankta Katarina är ett nära exempel här med studentboendet alldeles intill. Men hur har de fått den där titeln? Vad är det som gör att de kallas för sankt eller sankta? Det går naturligtvis långt tillbaka i kyrkohistorien, detta att titeln sankt och sankta har satts på människor. Och där det tydligaste kanske är den romersk-katolska traditionen. Numera så är det påven i Rom som det heter kanoniserar eller saligförklarar vilka som enligt den katolska kyrkan ska räknas som helgon. Och då betecknar man dem med sankt och så namnet. Det brukar vara välkända och omtalade människor. Det är varmt kristna personer som blivit kända för sin godhet och sina viktiga insatser för andra människor och för kyrkan. Dessutom så, om jag har förstått saker rätt, så ska det visst gå att förknippa något slags övernaturligt eller något underverkare på något vis till den här personen för att han eller hon ska kunna helgonförklaras. Det var någon tidning här nu för inte så länge sedan som gjorde sig lite lustig över det där angående Moder Teresa, som är i, då, så att säga, i Vatikanen nu är i processen av att, så att säga, bli helgonförklarad. Och det stod i den här tidningen att ja, nu krävs det ett mirakel för att Moder Teresa ska bli helgon. För det var det som fattades. Man söker någon slags övernaturlig händelse i samband med Moder Teresa för att det ska kunna, processen ska kunna fullföljas så att säga. Det är inte bara på det där sättet som människor har fått begreppet, beteckningen helgon. Av de svenska så kallade, de här som har fått titeln sankt framför sig, så är det bara Birgitta vad jag vet som verkligen har blivit helgonförklarad av påven i Rom. Erik den helige pratar vi om, eller Sankt Erik, som då påstås vara Sveriges och kanske framförallt Stockholms skyddshelgon. Han har aldrig blivit helgonförklarad av påven i Rom, men i Sverige så har Erik betraktats som skyddshelgon och helgon. Och så är det på många håll i världen, att det finns så att säga lokala berömdheter som har fått helgontiteln på sig. Inte bara de som har blivit officiellt auktoriserade av påven i Rom. Men hos oss då, i Svenska kyrkan och här i Sörbykyrkan, hur är det med helgonen här? Vi räknar ju inte särskilt ofta med påvens ord som särskilt liksom vägledande eller auktoriserande. Vad står det i Bibeln om helgonen, tro? Vilka är helgon om vi ska ta bibelordet till hjälp? Om man då bläddrar i breven i Nya testamentet, så är det ett antal av dem som i själva inledningen, i hälsningsfrasen, uttrycker sig ungefär som så: till de heliga i var det nu är någonstans. Till de heliga. Det vill säga till den kristna församlingen på den och den platsen. Och det är just det som ligger i begreppet helgon, att vara helig. Och läser vi då Nya testamentets brev, så är det väldigt många som räknas in i helgonens skara, nämligen alla de kristna som breven skrevs till. Och vi får väl förmoda att det var så man såg på det, att det är de kristna som räknas till de heliga, till helgonen. I inledningen på Romarbrevet, i första kapitlet, den sjunde versen, så står det: till alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Alla Guds älskade. Det är väl en fin beteckning på de kristna. Och det är väl en härlig tanke att sätta det epitetet på oss. Alla de älskade av Gud. De heliga. Och i första Korintsebrevets inledning så står det så här: till Guds församling i Korint, till dem som helgats genom Jesus Kristus och kallats att vara heliga, tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Det är alla de heliga. Det blir alldeles tydligt att de som är heliga, det är de som tror på Jesus Kristus och bekänner honom som Herre och Frälsare. Heligheten beror inte på vad de här människorna har gjort och åstadkommit, utan på att Jesus har gjort dem heliga. Sen så är den kristna historien, både det som finns i Bibeln och det som har följt därefter genom seklerna, allt som har hänt sedan dess, det är full av exempel på människor som på ett särskilt sätt utmärkt sig och blivit till viktiga föredömen och ledargestalter av olika slag. De har med sina liv blivit inspiration och vägledning för oss som får följa efter. Men de är knappast mer heliga. De är heliga, men inte mer heliga än alla andra som har följt i Jesu fotspår och bekänt honom som Herre och Frälsare. Att det finns föredömen och goda exempel, det är någonting som vi ska vara glada för och tacksamma över. Och att vi kallar dem för sankt eller sankta, det är ju inte fel, för det är ju precis det de är. De är heliga. Och det är just därför som vi kommer ihåg dem. Vi ska hedra deras minne och ta vara på det som vi kan lära oss av dem och deras exempel. Men det är också viktigt att se att de inte står i någon slags särställning inför Guds tron. Vi får var och en komma med våra böner direkt till Gud genom Jesus Kristus. Där behövs det inte några andra mellanhänder. Jesus har öppnat vägen till Fadern i sig själv. Det är fullt tillräckligt. Om påven i Rom godkänner dem som helgon eller inte, det tror jag inte har någon som helst betydelse faktiskt. De är lika heliga ändå, alldeles oavsett hans godkännande. Och när vi här om en liten stund tänder ljusen för dem som har fått flytta hem under året som gått, då blir ljusen en påminnelse för oss om att dessa heliga är ljus som kan hjälpa oss att se vem Jesus är. För det är att vara ett helgon, att peka på Jesus och visa vägen till honom. Ja, hur har de då blivit heliga, alla dessa människor? Och hur har vi blivit heliga? Jo, för att Jesus har gjort oss sådana. Inte av oss själva, utan på grund av honom. Ni som var här förra söndagen kommer ihåg att när vi döpte lille Joakim, då blev han en av oss heliga. Inte för att han är duktig eller har presterat så mycket hittills i sitt liv, för att han skulle ha förtjänat det, utan för att Jesus är nådig och barmhärtig mot oss människor tack vare det Jesus har gjort. Och det är här som vi landar i orden från Matteus evangeliets 5:e kapitel som vi läste nyss. Jesus säger inte där att nu måste ni verkligen anstränga er så att ni kan vara ett salt och ett ljus i den här världen. Nu måste ni ta i riktigt ordentligt och vara riktigt goda för att ni ska kunna vara salt och ljus. För det vill jag att ni ska vara. Så säger inte Jesus. Han säger, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Det behöver inte hända någonting mer. Det är redan så. Vi är redan salt och ljus i den här världen. Och vad är det för ett slags salt och ett slags ljus? Ja, att leva nära Jesus måste ju vara en ingrediens i det. Det är inte vår duktighet, utan det är på något vis vår närhet till Jesus. Och återigen så dyker den helige ande upp i sammanhanget. Det är ju den helige ande som kan vara i oss och verka i oss så att vi verkligen är ett salt och ett ljus i den här världen. Det är anden, tänker jag mig, som är saltet och ljuset. Det vill säga Gud som bor i oss. Och det är också därför som Jesus varnar för att saltet skulle mista sin kraft eller att ljuset skulle gömmas undan. I oss själva så är vi inte så mycket att komma med. Men när vi är förlåtna i Jesus Kristus och födda på nytt genom den helige ande, då blir vi till stor nytta och då ska vi inte gömma undan det. Då ska vi inte slarva bort det. Alltså, vi är helgon. Allesammans som tillhör Kristus. Alla vi som har fått ta emot gåvan att tro på honom. Och eftersom vi är helgonförklarade, det är vi. Inte av påven i Rom eller någon annan biskop eller prelat, utan av Jesus själv. Eftersom vi är helgon så följer det med det också en del förpliktelser. Lev som det anstår ett helgon, uppmanar oss Jesus. Det vill säga, i allt vad du är och gör, peka på Kristus. Så att det blir så som Jesus ville. Ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det är kallelsen till oss helgon. Man kan ju testa lite grann, se hur det känns att säga, sätta beteckningen sankt framför sitt eget namn. Det kan vara lite roligt. Sankt Samuel här till exempel. Och Sankta Gunvor och Sankta Teresia där borta. Och så får vi sätta de beteckningarna på varandra och se, det här är en människa som är kallad av Jesus Kristus, som är utvald, som är förlåten och pånyttfödd och som hör till de heliga. Så får vi se på varandra med högaktning och med vördnad. Och så får vi se på oss själva med tröst och utmaning att också förvänta oss helighet ur våra ord och handlingar. Det kan ju låta lite självgott det där, att påstå att vi skulle vara helgon. Det passar inte riktigt in i den svenska jantelagen. Du ska inte tro att du är något. Om vi kommer säga, se, här kommer ett helgon. Nej, och det kanske inte riktigt så det är tänkt heller. Men det är viktigt att vi påminner oss om att vi är heliga. Vi är heliggjorda i Jesus Kristus. Och att det beror helt och hållet på honom, på Gud. Det är han som ska ha äran för vår helighet. Ingen annan. Och då blir det här helgonskapet, om vi får kalla det för det, något att ödmjukt tacka för och förvalta efter bästa förmåga. Och glöm då inte heller att den där bästa förmågan, också den är faktiskt en gåva från Gud. Det är den helige ande som verkar i oss, som får oss att leva som han vill. Det är han som ger både kraften och förmågan till heligheten. Och vår uppgift blir då bara att stå till förfogande. Att finnas till hans. Så att den helige ande kan leda oss. Och leda varandra. På vägen till den himmelska saligheten. Och så får vi vara hans ljus och salt. I all vår bristfällighet. Men vi är heliga. Vi är helgon. Och därför är vi ljus och salt i den här världen. Låt oss be. Jesus, tack för att du har kallat oss och utvalt oss. Och utrustat oss med din heligandes kraft. Hjälp oss också att vara de helgon som du har kallat oss att vara. Amen.